P3, Sveriges Radio.
Ja, du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Hur är läget, Bella?
Det är svinbra. Hur är det själv?
Bra, tack. Vi tar och sätter igång.
Let's go!
Bella, du vet att det pågår en annan stor tävling just nu. Vi har pratat mycket om fotbolls-VM. Vi pratade igår med Branne Pavlovic om alltså basket-VM då, och Sveriges chanser. Och nu händer det något stort här i Sverige.
Ja, Gothia Cup. Är det det du pratar om?
Precis.
Ja, Gothia Cup. Min hemstad, GBG.
Vad har du för relation till Gothia Cup?
Mycket. Alltså, det är ju en stor happening. Alltså, det blir liksom att hela stan blir liksom fylld med människor. Och som ungdom så är man väldigt taggad. För då blir det som att man får möta världen typ på något sätt. Och om man är ungdom också och i tonåren så kanske man också blir lite excited. För då fylls stan med sätta pojkar och flickor. Gud vad obehagligt det lät.
Exakt, också att jag höll med. Precis. Men du vet det, för det är ju liksom, jag uppfattade inte det att det var världens största ungdomscup förrän du typ påpekade det. Jag trodde bara att det var verkligen så svenska lag, men det är internationellt. Det är liksom skitmånga från liksom, ja, men hela världen då.
Ja, verkligen. Det brukar ju vara liksom, det är två lag som brukar typ sopa mattan med de svenska lagen. Det är Camp Alla Kids och Right to Dream som är två lag från Afrika som kommer och verkligen är mycket bättre än alla andra. För att de andra lagen kanske fokuserar på andra grejer, som typ att gå på Gothia Cup-diskot och
men är det liksom en stor så folkfest på samma sätt att så här, hela Göteborg samlas och kollar på de här matcherna oavsett om man har barn som spelar i någon av lagen eller whatever, utan alla är bara där och kollar på de här matcherna?
Absolut. Men sen är det också typ, för mig var det att jag var väldigt mycket runt skolgårdar, för att det är ju där lagen sover. Så när jag var barn
bra att du påpekar det, när du var barn.
När jag var barn, så då jag bodde liksom 100 meter från en skola, så det var det liksom automatiskt, man gick dit för att hänga. Och det var så, ett år så var det några kompisar som ringde upp mig under Gothia Cup och de var så här: Bella, vi har ett mexikanskt lag här som vi inte kan prata med, de är så snygga, kan du komma dit? Och då kom jag dit som tolk för det här mexikanska laget och den här gruppen med tjejer som bodde i närheten av den här skolan. Och vi var där, det började bli vibes, det blev att vi började hänga hela veckan, alltså det blev hångel på skolgården, det blev hångel utanför skolgården, och vi liksom följde dem under deras match. Alltså blev vi wags under veckans gång.
Men gud, teenage wags.
Alltså, vi var teenage wags. Vi bara, det här är, nu hookar vi oss på några som kanske kommer bli något i framtiden.
Men det är jättebra. Det är väl så man ska göra. Det är väl så alla typ fotbollsfruar har gjort. De har ju fångat dem ganska tidigt. Köpt i dippen, som jag kallar det.
Exakt.
Alltså när de är fula och finniga, men duktiga.
Ja, och då var det ju liksom som att de kom till final. Så vi liksom stod i, alltså det var, finalen var på Ullevi. Och då var det som att vi stod där som wags och så sa de också att när några av dem gjorde mål så skulle de komma och liksom ge oss slängkyssar eller liksom göra en hälsning mot oss. Och vi stod där så excited och tog emot allting som de gav, och sen vann de finalen. Och då var det som att vi bara, vi ska ta med dem till en mexikansk restaurang för att fira. Så då tog vi med alla dem till, alltså, orten, för att det var den enda mexikanska restaurangen vi kunde. Vi hånglade upp dem lite till och sen så sa vi måste lägga till varandra på Facebook, och de sa ja, vi lägger till er sen.
God, de hade fruade hemma.
Ja, det var exakt det som hände.
Att det började liksom redan då med den här typen av fotbollskillar.
Det blev att de la till oss, och så såg vi, alltså, på deras Facebook-profiler då att de var ihop med tjejer. Så de hade bara åkt dit för att, alltså, skaffa lite ass och sen gå vidare.
De enda minnen jag har från liksom när det kommer till kupper, alltså jag har noll när det kommer till Gothia Cup. Alltså jag är ju en basketkille, som ni kanske har fattat. Det är ju de här, alla kupper avslutas ju med det ökända diskot. Och vissa kupper är man ju också inte i sin hemstad.
Nej.
Så det är ju lite Peter Pan-känsla. Helt plötsligt är man typ vuxen i en annan stad. Man har till och med gått och köpt typ nya outfits för att man ska framstå som ännu mer vuxen.
Ja.
Och de här diskon, alltså det var ett sånt kuppdisco. Vad fan var det? I någon så mellanstor stad, typ Skövde. Mellanstor, liten stad, Skövde. Där vi var, och det var något, alltså det var min första liksom, mitt första möte med vuxenlivet. Att komma in till det diskot och vara så, oh shit, folk dansar grovt. Inte längre på det sättet som man gjorde när man var liten, att man stod bara och hoppade tillsammans. Mm. Nu var det liksom så, jag stod, mind you, också så deeply in i garderoben. Mm. Alltså, ge mig inte den lucken. Men ja, nej, men, och sen så var det typ som att man bara kommer in där och det enda som hände var typ att tjejer grindade deras, liksom, ja, men backade upp deras baksidor mot ens kön.
Mm.
Och jag kände mig som en del av Jehovas vittnesstämman som var här i Stockholm. Att jag var så, nej, backa! Alltså så, livrädd för vad som kommer skall. Ja, och plus
gud,
man,
det där
man
var spelar, jag, vill jag bara säga.
Ja, men 100%, jag kan tänka mig det. Men också när man spelade basket var det också, det är ju lite av en, fler kvinnor säkert, alltså som spelade den sporten, så det var inte så många liksom manliga lag.
Mm.
Så då var man ju också en, ja men, vad ska man säga?
Ett byte.
Ett hot commodity.
Just där borta.
Men jag kan tänka mig att det finns flera sådana roliga stories från typ kupper. Så därför efterlyser vi nu de starka storiesarna från era idrottskupper. Har du eller någon du känner varit med om missöden eller minnesvärda möten under ett idrottskupp, hör av er, skriv till 72250, skriv Petri ur ett mellanslag.
Eller på Sveriges Radio, Petri Sveriges Radio på Instagram. Mm. Men jag ska också säga att det behöver inte vara liksom under kuppen, utan det kan verkligen vara skolgårdar, det kan vara på diskot. Alltså det kan verkligen röra sig allting runt om också som ja, har med kupp att göra. Liksom.
Precis, när man lämnar och blir vuxen på riktigt. Det är en båt som har, vad ska man säga, varit på en liten resa.
Aha,
jag vill inte ens kalla det för en jungfruresa. Det är ju nämligen att fartyget Scarlet Lady som skulle ge sig ut på en liten, vad ska man säga, en lång kryssning från Aten till Venedig blev stoppat. Turkiet stoppade fartyget.
Varför?
Jo då, de här 2000 passagerarna som fanns på fartyget var... Det var liksom chartrat för en HBTQ-plus-resa.
Oh nej!
Mm. Oh no!
Oh no!
Men det är så, om det är någonting man vet om HBTQ-community som älskar en kryssning, they love a boat.
Alltså, varför? För att det, man får göra olagliga saker ute på vattnet.
Typ. Nej, men jag vet faktiskt inte. Jag tror det är bara så, igen, lite så kuppkänsla som vi pratade om. Att man är så, åh, jag är inte hemma, det är lite tokigt. Turkiet stoppade det här, den här båten.
Ja.
Och då tänker man, shit, okej, det måste något ha hänt. Vad är det som är på den här båten?
Mm.
Nej. Myndigheterna kom fram till att den här båten får inte komma PGA. Det stämmer inte överens med landets samhällsstruktur och moraliska värderingar.
100% agree.
Det var inte med mina värderingar heller. Sen får liksom den här båten för sig om att men fan, vi sallar om det, vi åker vidare någon annanstans. Då bestämde sig den här kaptenen alltså att ta sig till Egypten. Som är så kända för deras positiva HBTQ-plusslagar. Men då...
Vem är kapten?
Fan vet jag, alltså jag vet inte. Alltså dum och dummare.
Nej, men det
alltså...
känns som att det kanske är någon som har en agenda typ.
Ja, exakt.
Bara, vi kör alla HBTQI-personer till ställen för att bli av med dem. Han är typ trött på dem. Han
nästa,
bara...
Moskva. Nej, men vet du det? Klipp till, de blir inte insläppta där heller, för Egypten tar liksom efter Turkiets ursäkt och kör på samma grej där också. Den här båten blir alltså liksom lik den här hantavirusbåten. Alltså den får inte docka någonstans.
De men har en annan diagnos.
Det är 100%. Och de är så even worse. Alltså jag tror att det med hantabåten var det så, visst, vi måste ju hjälpa dem. Vi skickar väl dit folk. Nej, nej, nej. Hur som helst. Det är liksom, det är ganska kul ändå. Hur som helst, båten, efter de här två stoppen som ställdes in, så dirigerades båten om istället till Kreta och sen Montenegro. Whatever.
Ja.
Det här verkar ändå tydligt, alltså det här verkar uppenbarligen vara ett problem.
De
festar vidare, det här verkar uppenbarligen vara ett problem. Men en person som skulle vara på den här båten veckan därpå är ju Broadway-stjärnan Patti LuPone. Vet du vem det är?
Ja, det är hon,
alltså 70 år gamla, tidigare Broadway-stjärna som fortfarande går runt och showar omkring. Alltså hon är en riktig...
Men hon är också en hater.
Hon är en riktig hater, hon är en klassisk. Om man ska säga så här, ja, men tänk dig en italiensk New Yorker, New Jersey-gumma. Exakt den Patti LuPone är. Hon skriver så här på hennes Instagram. I am shocked. The Atlantis cruise I'm performing on next week has been banned from entering Turkey. A ship, magnificent ship, full of gay men and me, denied entry to Turkey simply because of who is on board. I am furious, but I'm sailing. As the ship will make other ports of call, I am ready to perform for all the wonderful men on this Atlantis cruise who deserve so much better than this. Det finns någonting i den här meningen som jag och mina vänner har skrattat så gott åt. Och jag tänker att vi ska ta med oss den här energin till... Alltså in i sommaren.
Ja.
Om man någonsin möter på lite strubbel. I am furious, but I am sailing.
Åh, jag älskar det.
Oh.
Men jag också, alltså Patti LuPone, ge henne ett pris.
Ge henne ett fucking pris. Vi har haft många, vad ska man säga, nästan låtsassegment som jag kallar dem.
Moment som lever för en dag.
Moment som lever för en dag. Vi hade tidigare sämst på jobbet nytt, alltså bara någon som var dålig på jobbet. Och nu har vi vatten är vått nytt. Alltså lika med I told you so. Alltså, ah, vem hade någonsin kunnat tro? AI-professor anmäls för att ha använt AI. I sure hope so.
Vadå?
Aftonbladet rapporterar här. En professor som skrivit en bok om artificiell intelligens har anmält till nämnden för prövning av oredlighet i forskning, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt anmälan ska professorn använda sig av AI när personen skrev boken. Boken ska ha falska fotnoter som hänvisar till icke-existerande källor.
Ja,
men... Jag tänker så här.
Det är hela grejen, eller?
Ja, men det är så här. Om en AI-professor har lyckats släppa en bok... för att liksom, och den har använt sig av AI. Alltså, don't hate the player, hate the game, som ni skapade.
Kalla en spade en spade, eller något. Ser du det, kan det inte. Eller är det så det kallas? Är det
kalla en spade en spade.
Är det som man säger?
Sure. Ja, klockan är nu strax över 4. Vi ska snart få in Maria Bornhöft för att prata lite tampongnytt. Och vi har precis fått reda på att vissa tamponger kan läcka ut hormonstörande ämnen i kroppen. Det visar en ny studie. Och samtidigt finns det andra tamponger som verkar vara helt fria från det här. Med oss nu för att berätta mer om detta har vi P3s nyhetsreporter Maria Bornhöft. Halloj!
Hej!
Hej!
Du, det här låter inte så bra med hormonstörande tamponger. Vad handlar det här om?
Jo, det handlar om ett gäng forskare i Nya Zeeland som har analyserat 18 tamponger och de har köpt in dem från olika håll i världen. Så att en del av dem är från Europa, några är från USA och Australien och hit och dit. Men de har då hittat i 8 av de här 18 så märkte de att de kunde då läcka ut olika kemikalier som man vet kan påverka hormonbalansen om man får in dem i kroppen. Och om man är en inbiten P3-lyssnare där hemma och känner déjà vu nu, som jag har känt lite kring det här ämnet, så kan det bero på att det lät så här i eftermiddag i P3 för snart 2 år sedan.
Det var spännande att vissa produkter hade noll östrogenaktivitet. Oftast hör man att kemikalier som kan ha hormonstörande effekter är svåra att ersätta. Men här verkar det vara så att man kan ta fram en tampong utan hormonstörande kemikalier.
Ja, fact-checkar direkt mig själv. Det var inte det jag tänkte spela. Men det var mitt fel. Vi går vidare. Det är från den här rapporteringen. Men det var inte det vi hörde för 2 år sedan.
Ja, men då, då fick vi det. Då var det något mer lite nyare och mer aktuellt.
Det skulle handla om... Alltså folk kanske minns det här med tungmetaller i tamponger. Ja. Det var det vi rapporterade om sist. Och det blev ju en del uppståndelse kring att det var en studie som hade hittat det. Och vi testade det i Sverige på svenska märken och hittade små mängder tungmetaller här också.
Ja, det blev ju väldigt uppmärksammat då, men det är alltså inte samma sak som det handlar om nu.
Nej, men det är ju lite liknande. Det belyser då samma grundproblematik, den här studien som forskarna då gjorde, att det liksom saknas reglering och det saknas så här hälso- och säkerhetstänk kring utvecklandet och produktionen av mensprodukter. Och det saknas också forskning om hur ämnen i de här produkterna kan påverka kroppen. Så att det handlar inte om att varken tungmetaller eller de här ämnena som man har hittat nu nödvändigtvis liksom måste vara jättefarliga, utan det handlar framförallt om att vi vet inte om de är farliga och vi vet inte hur mycket som är säkert att ha i en tampong och sådär. Men här har man kollat på ämnen som man vet att om de kommer in i kroppen så kan de störa östrogenreceptorer. För det är så att hormonet östrogen, som framförallt kvinnor har, det aktiveras genom att binda sig till en typ av receptorproteiner. Och så finns det vissa andra ämnen då som liknar östrogen på vissa sätt som kan lura de här receptorerna typ och aktivera de här processerna som är styrda av hormoner. Och det kan till exempel då påverka menscykeln eller risken för endometrios eller annat sånt som hormoner kan vara inblandade i.
Du, ens första tanke är ju liksom att ska man inte bara sluta använda tamponger all in all, säger jag som kille. Nej, men liksom så här, ska man det? Alltså ska man sluta eller liksom, är det här farligt in the long run eller hur funkar det?
Men det är ju det man kanske inte vet tillräckligt om, men de flesta som är insatta i det här tonar liksom ner det liksom så skandalosande i det, att det är antagligen inte farligt och produkterna som man kan köpa här i Sverige är med största sannolikhet liksom säkra att använda. Men man vill såklart veta mer om hur de här produkterna påverkar kroppen så att man kan säga det med säkerhet att det är ofarligt. Men ska sägas att de här ämnena som forskarna i Nya Zeeland har undersökt, de finns också i många andra produkter vi använder dagligen. Det kan finnas till exempel i smink eller i parfym och andra saker som kommer i kontakt med kroppen. Och vad jag tyckte var intressant var att forskarna tog faktiskt mer fasta på att drygt hälften av produkterna som de testade inte läckte ut några sådana här kemikalier. Och de la liksom fram att det här betyder ju att det går att tillverka tamponger på ett sätt som inte har de här potentiella riskerna. Oavsett om tillverkarna gör det med flit eller inte. De kanske inte vet att de tillverkar dem på ett sätt som inte har det här. Men det går ju uppenbarligen att göra.
Men går det att se till att alla tamponger görs på det här sättet då? På det säkra sättet?
Ja, men i nuläget så verkar det lite oklart eftersom man verkar inte veta riktigt vad det är som gör att de här kemikalierna hamnar i produkterna och lite så orsakverkan. Men det finns initiativ på gång som ska öka kunskapen kring hur man kan tillverka tamponger och andra mensprodukter på ett säkert sätt. Det är bland annat då Svenska institutet för standarder som leder ett väldigt långsiktigt arbete med att utveckla en ny global standard som ska nu vara klar nästa år. De har hållit på i flera år redan. Och projektledaren där, jag pratade med henne och skickade den här studien till henne. Och när hon hade läst den så sa hon att just det här med hormonstörande ämnen är något som de har kollat på och som antagligen kommer finnas med i den här standarden som då ska ge riktlinjer till tillverkare och konsumenter om vad som är säkert.
Tar du hjälp av AI för att lista ut vad du ska rösta på? Ja, i så fall är du inte ensam. Allt fler använder AI för att rådfråga om politiska frågor. Ja, till och med att fråga vad de ska rösta på. Här för att berätta mer om hur bra AI egentligen är som politisk rådgivare har vi techreporter Evelina Galli!
Hej!
Hej! Berätta, ja. Hur använder folk AI för politiska frågor?
Ja, precis. Vi har ju diskuterat lite här hur ni använder AI, men det kom faktiskt, det är svårt att hitta siffror konkret på hur framförallt svenskar använder artificiell intelligens, men det gjordes faktiskt en studie av Internetstiftelsen, och då kommer det fram att 1 av 10 svenskar har skrivit till AI just om samhällsfrågor, politikfrågor, och en av de vanligaste frågorna när det kommer till just sånt här, det är just typ sakfrågor. Så vad tycker partierna om det här? Det är ganska mycket, alltså en tidigt, typ, jag tror det var 11% av svenskarna, och framförallt ännu vanligare i yngre generationer.
Men hur bra är de på att svara på det då?
Du, det här är ju en jättebra fråga, för vi har ju sagt det här några gånger nu, att man ska inte ta allt som AI säger som sanning. Man ska ta det med en nypa salt, och det är väldigt olika från modell till modell. Alltså, jag har själv nu testat empiriskt nu mellan olika AI-modeller. Vissa är toppen, ofta de lite dyrare är så här, vet du vad, du får lista ut själv vad du ska rösta på. All men right. Här har du lite valkompasser och andra liksom resurser du kan läsa. Mm. Medan andra rent ut av säger, jag tycker du ska rösta på det här.
Men jag kommer skicka tidningar till dig nu. Ja.
Men är det liksom baserat då på, för att det är ju oftast är det att de sparar typ hur du har interagerat med AI tidigare. Är det att den liksom, den känner dig så bra genom Bella, hur du har interagerat med
tror
den?
Du att jag skulle låta en AI spara saker om mig som techreporter? Nej. Det händer inte. Jag är en ny person varje dag för min AI.
Ja, du börjar om igen. Du är så new body, who this?
Alltså, det kan du ge dig tusan på. Men ja, det finns exempel på när andra som inte är lika paranoida som jag så har de dragit den typen av slutsatser. Men i det här fallet så gjorde jag mer så att jag typ sa jag bryr mig om de här frågorna, till exempel. Vad skulle jag kunna rösta på då? Och vissa AI-modeller då var väldigt mycket så bara, nej men jag är inte säker, kolla upp själv och så vidare, medan andra...
Det var gulligt, lite så osäker AI.
Medan andra sa så, jag tycker du ska rösta på det här partiet.
Men skiljer det sig det här från en vanlig... Liksom, AI då från en vanlig liksom, valkompass?
Det gör det ju. Alltså, dels när det kommer till källkritik. Mm. Alltså artificiell intelligens, som ni kanske minns, de är inte jättebra på det här med källkritik. Så vissa av de källorna som de använder för att basera sitt beslut på, det kan ju vara gamla källor, så det kan vara saker som inte stämmer längre. Det kan vara partiernas egna material som de utgår ifrån, som ju också kan bli skevt i såna här grejer. Valkompasser till exempel den vi har på Sveriges Radios app, där har ju partierna själva fått gå in och svara svara på frågorna så att man har sett till att jo, men det här stämmer. Mm. Det finns också en massa andra valkompass man kan göra och där har de också faktat kollat det med liksom redaktionell, liksom redaktion har kikat på det men också experter har kikat på att säga jo, men det här stämmer. Man har också sett, inte i Sverige men i Nederländerna, så glömde AI ofta bort lokala mindre partier.
Mm. Okay.
Och det är ju inte heller bra. Det får man ju ändå hoppas att valkompasserna inte gör.
Nej, men exakt. Att finnas någon bredd lite i det. Ja. Men finns det något sätt man kan använda AI på något sätt i form av, alltså i politiska frågor på något sätt?
Eller? Alltså, det finns ju de som tycker att det kan vara bra om man ska kolla på sakfrågor om man då dubbelkollar såklart att det också finns. Alltså, AI är ju väldigt bra ändå på att förklara på ett begripligt sätt, men tyvärr är de också väldigt övertygande när de säger fel. Ja. Och jag tänker att efter en låt så kan vi ta lite fler sådana här dråpliga fel som AI har haft i sådana här sammanhang.
Beyoncé med Morning Do Donk här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, och vi sitter och pratar med vår techreporter Evelina om hur bra AI är på att ge råd om politik så här i valårstider. Vad finns det för risker med att rådfrågan AI om politiska frågor?
Ja, för det är ju det vi pratar om, att det är ändå valår. Kanske är några som skickar ut några frågor till sin chatbot så. Mm. Vad tycker partierna om det här? Det är inte helt oproblematiskt. För det första så ska man ju tänka på att allting du skriver i en AI-bot, det skickas ju till det här techföretaget som har den här AI. Det kanske inte är säkert att man vill dela med sig av sina politiska åsikter till amerikanska eller kinesiska techjättar. Mm. Till exempel. Jag bara skickar med det.
Tips från coachen.
Uh-huh. Sen finns det någonting som kallas, alltså vi har ju sett hur de här AI-modellerna inte alltid är helt opartiska när det kommer till politik. Det gjordes en studie till exempel på Grok, New York Times som gjorde, och det visade sig, det är, Grok är ju då, ägs ju av Elon Musks företag XAI, eller nu heter de SpaceX AI. Ja, precis. Visar sig att Grok ändrar sina åsikter på vissa frågor baserat på vad Elon Musk tycker för tillfället om just den här frågan.
Så AI kan ha liksom en egen politisk agenda?
Det kan den, och det finns sätt att påverka den, inte bara från techföretagen själva, utan det finns faktiskt något som kallas för dataförgiftning, som jag tycker vi pratar för lite om.
Vad är det?
Men man har alltså sett att man kan ju då, för ni vet hur en AI-modell funkar, den tränas på stora mängder data och så baserat på det så levererar den sen förslag i den här generativa AI:n då. Då finns alltså, till exempel så har man hittat ett ryskt nätverk som alltså bara pumpar ut material specialdesignat, inte för människor utan för AI, som den då tränas på, och hoppas man då från nätverkets sida ska då ärva de här prokremlska åsikterna. Och det kunde man se även i Norden, så har en del då artiklar från det här nätverket smugit sig in i AI-modellen.
Men liksom, om man tänker typ Elon Musk nu då med Grok och hela grejen, säger Elon bara till koderna då att de ska liksom ändra nu min åsikt, eller så här, vad ska ni ändra, eller ändra det här, eller liksom är han bara, eller hans tweets typ, vet du det, mallen att den följer liksom, hur går det här till?
Alltså det finns ju flera sätt han kan göra det här, men det finns ju sätt att lägga band på en AI. Jag vet att vi pratar mycket om att AI, det funkar ju inte som vanlig programvara, det är inte lika lätt att styra, och så är det absolut, men det finns sätt man kan styra, alltså till exempel du får inte prata om det här ämnet till exempel, det är ju viktigt ur säkerhetssynpunkt också, inte minst, men det har man också sett att till exempel kinesiska DeepSeek, som det var jättemycket snack om för inte så länge sedan, när man använde online-versionen som var uppkopplad mot molnet, då såg man att om man pratade om kontroversiella ämnen för kinesiska staten, som Himmelska fridens torg till exempel, eller Taiwan, då gav den ett svar om den är uppkopplad och ett annat svar om du använder det lokalt på din dator, alltså flygplansläge.
Alltså säga. Lite så, we don't talk about this here.
Exakt, nej men det där har inte hänt.
Jag vet inte vad du pratar om.
Så liksom, folk som företagen då kan använda sig av AI:n för att liksom påverka val och så vidare.
Det skulle man nog, även om de inte medvetet gör det, så är det ju de flesta av de här stora AI-modellerna från amerikanska företag. Då får vi ju komma ihåg att ofta så då, om de ger till exempel politiska svar, så är det kanske inte alltid det är inte utformat utifrån en svensk kontext, utan från en amerikansk kontext.
Jag menar, jag minns ju också när AI var lite, vad ska man säga, när det var precis i hypen också, så snackade man väldigt mycket om att AI är rasistiskt. Mm. Ju, för att det liksom det går efter träningsdata. Ja. Och mycket träningsdata är ju också fördomar. Mm. Och hela den biten. Att så här, det känns lite liknande på det sättet. Ja. Att man säger, ja, om du går efter all data, det kan hända att det går åt ena hållet och andra hållet. Plus att vi nu har företag också som liksom, står bakom det här.
Men, alltså, man har ju testat också så här, om en AI gör en valkompass, vad skulle de rösta på?
Okej, okay, men vad fick du för svar då?
Om man kollade på, så i USA så hamnar de ofta åt det liberala hållet, alltså vad de kallas för liberala, alltså mer åt vänsterhållet oftast. Däremot om man kollar i en svensk kontext, då kanske det ser lite annorlunda ut, och då var det faktiskt, det var en PR-byrå som testade, men då var det på förra årets val, eller förra valets valkompasser ska jag säga. Mm. Och då röstade nästan alla på Liberalerna.
Alltså alla AI-modeller?
Alla AI-bottar. Ingen hamnade på det rödgröna blocket.
All right.
Men det här var för ett tag sedan ska sägas, men det är ju många som använder också lite äldre modeller och gratisversionerna.
Kan du förklara, var det att de då liksom gav frågorna från valkompassen till AI:n att svara på? Och
ja.
Sen så gav, alltså så det var liksom deras resultat. Så det
Exakt.
Blev deras parti som de röstade på, ja. AI-bottarna.
Liksom. Jag har också testat att alltså kopiera in, jämföra resultaten om man själv svarar en grej i valkompassen och sen så svarar man exakt samma sak till en AI. Mm. Alltså man liksom skriver in för hand så. Jag svarar det här på den här frågan och ser, så jag jämfört resultaten. Och det blir ändå ganska likt, men jag ska säga att det tar mycket längre tid och är mycket dyrare. Så jag skulle rekommendera att göra valkompassen bara som vanligt istället.
Evelina Galli, tack som fan.
Tack.
Generation och Young Lean Storm 2. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella, där vi efterlyst starka stories från idrottskupper, alltså minnesvärda möten eller missöden som vi kallar det. Vi har fått in en lyssnare som har skickat in här berättelser från kuppen. Jag träffade en fransk kille på diskot till en fotbollskupp i Göteborg, och vi hängde hela veckan. Kruxet, jag kunde inte ett enda ord franska. Han kallade mig ma petite fille toute vilieuse hela tiden, vilket jag trodde var typ min lilla älskling. Men jag försökte översätta detta efter han åkt hem, så förstod jag att han kallade mig sin lilla oljiga tjej. Tonårsfettet på pannan var inte en osäkerhet innan, men det blev det efter. Men det känns också någonting väldigt franskt av att det här skulle kunna vara en jättetrevlig komplimang. Alltså glow, bara min oljiga gumma.
Mm, det kanske var så.
Fan vad osexigt.
Ja, alltså det känns ju som att kupp... Alltså det tar ju ut ens värsta sidor nästan ibland. Alltså det är som att den här frihetsgrejen och att man är vuxen blir liksom en opportunity för... Alltså han kanske menar det som något snällt, eller så menar han det som något elakt. Men han hade chansen, för att det är då man liksom fuckar runt. Vi hade ju en sån grej att när jag var på handbollsdiskot, alltså motsvarande i Göteborg, så hade vi en grej över att vi liksom, vi backade upp på folk och män backade eller kom fram till en och dansa. Man såg liksom inte ansiktet på den personen.
Det är så vad heter det, djur?
Ja, djuriskt. Ja, och då var det som att man kollade på kompisen som var mitt emot och så var, som liksom såg ansiktet, och så fick den göra tummen upp eller tummen ner. Och då var det som att man bara, okej, var det tummen ner, då var det bara walk away. Och då var det som att alla liksom var med på att det var reglerna. Då fick man bara flytta på sig.
Men gud, kolosseum typ. Alltså, ja. Tummen ner.
Ja, och det här var, jag pratade med en annan kollega här och de hade exakt samma upplevelse fast på Gothia Cup-diskot. Att det var som en gemensam regel som alla hade kommit överens över. Att det var så, vännen får konfirmera ja eller nej, är personen snygg? Och sen så fick man gå vidare.
Oh, det är sån humbling experience att vara på kupp och på det sättet.
Alltså, det är ju hemskt egentligen.
Jo. Alltså, och det är väldigt här, man är med om sina första, alltså ens första typ så, amen, liksom grind, dans, ens första flört kanske, ens första liksom, när man blir kanske nekad av någon på det sättet, alltså så grovt liksom. Men man fick bara liksom brösta det. Ja. Jag var ju baskettränare på en kupp.
Okej.
Okay. Jag var ganska ung.
Ansvarig.
Ja, jag var typ 16, 17. Och skulle ta ett gäng barn över till Finland.
Okay.
Till Latti.
Latti.
Ja, och låt oss säga så här, fanns inte en enda blatti till hela Latti. Alltså vi kom dit, alltså look like a sore thumb till hela, alltså i den lilla byn. Jag var 17, alltså mådde P, skulle ta hand om alla de här barnen. Alltså det var...
Hur gamla var de?
Men de var typ, alltså inte heller så, de var 99 år, så de var väl 4 år yngre, de är typ 12 då.
Ja, så det var dina, alltså, jämnåriga. Alltså, typ.
Nej, men, och de var också så här, jobb, tonårsstödiga. Så att jag hade liksom noll kontroll över de här kidsen. Vi åker buss på väg till en av matcherna, tror jag. Ja, vi är på väg till liksom hallen för att spela en match. Och då har jag en unge där som var, how do I put this? Lite sassy.
Oh, okay.
Mm, vågar inte. Han har säkert kommit ut nu. Alltså, så, okay. Det var det jag ville ha sagt. Hur som helst. Och han var väldigt typ så... Han var modig. Han vågade göra precis vad han ville. Alltså okay. Sket i allt och alla. Mm. Så satt vi på bussen och det var liksom en liten alkad gubbe som satt där och stank upp bussen. Mm. Då går min spelare fram till honom. Mm. Tar ut en sån deodorantspray som tonåringar hade.
Oh,
och bara börja spruta typ så över axeln på den här gubben.
Oh my god.
Jag skämdes ihjäl. Och han är så, vad? Han luktar ju illa. Och det är så här, de här personerna förstår ju också svenska. Det är inte som att finnar inte förstår svenska. Mm. Varför jag var tvungen att be om ursäkt den här alkade gubben. Och varför vi bara så gå bara av, hej då. Alla kids, kom, gå av, vi tar bara nästa buss. Jag orkar
du
inte.
Bara, sätt dig på en kryssning, jag ska ta dig till Egypten.
Nej men alltså typ så. Alltså vi ska till först Turkiet, sen ska vi till Egypten. Alltså, I am furious but I am sailing.
Tom Holland är superaktuell med både Spider-Man och Odysseen som har premiär. Och då gör man som man gör när man är kändis och är aktuell. Då är man med i en chatshow. Då gästade han Jimmy Fallon. Och Jimmy Fallon tog upp en sak med honom. Jag tror vi har ett litet ljudklipp på det.
I saw somewhere that you DM'd Erling Haaland and he didn't respond to you.
Yeah.
Erling Haaland had no idea who Tom Holland was when he DM'd him and asked to hang out. He doesn't watch movies, so he thought that he was a random person.
Ja, så då var det Tom Holland DM'ade Erling Haaland. Haaland. Han liksom svarade inte ens, för han har ingen aning vem man är.
Oj.
Och det fick mig att tänka på att jag gör en grej när jag är några enheter in och kommer hem till min säng och lägger mig ner med min telefon.
Okej, avsluta meningen nu.
Jag tar för många pauser där. Jag börjar DM'a kändisar.
Love!
Och jag vet inte varför jag gör det. De kommer aldrig svara. Men jag tycker att det känns kul att skicka ut det i eten. En grej som jag älskar att göra är att skriva till virala hundkonton. Woof woof. Alltså jag bara DM'ar det. Så typ Jimmy Gifpom, som är en Pomeranian som är berömd. Uh-huh. Eller Dog the Pug, som brukar bara skriva woof woof väldigt många gånger. Jag vet inte varför jag gör det.
Nej, men gud, alltså förlåt. Jag vill dricka lika många enheter som du dricker. Vad menar du att du går runt och DM'ar hundkonton?
Jag vet inte. Jag bara skriver woof woof liksom. Och jag gör det väldigt ofta. Sen har jag också skrivit till Central C. En gång skrev jag till honom.
För den som lyssnar, Central C, en känd rappare från Storbritannien väl?
Ja, och då för kontexten så har jag skrivit I love that song you made, My Bitch is Gay. Och sen skrev jag by the way, I have a boyfriend. I'm not sliding in your DMs.
Just in case,
om man skulle se det. Fan då, varför skrev jag det? Jag vet inte, men jag gjorde det. Jag har också skrivit till Carola väldigt många gånger. Oh. Varje gång det blåser så säger jag, jag tänkte på dig idag när det blåste. Alltså för att jag
vet du, Carola skulle kunna typ svara dig. Alltså det är faktiskt ett bra DM att slida in i.
Ja, för att jag det är liksom evighet när hon står i en fläkt. Då tänker jag på henne varje gång det blåser. Jag vet inte varför jag gör de här sakerna, utan jag bara bestämmer mig för att skriva till kändisar och kommer aldrig få ett svar.
Ta aldrig upp Carola igen. Jag får liksom ett trigger från när det kommer till just Carola. Hon varför vann ju det? Hederspris på Grammy 2025.
Uh-huh.
Och jag var ju där. Uh-huh. Och då får jag för mig att så under liksom pausen, när hon har liksom fått sitt hederspris och allting, så går jag till baren. Här har mina några enheter in. Du, det man kände så här, jag går fram till dem.
Okay.
Så jag går fram till vad jag tror är Carola. Oh my god, legend, icon, diva. Fan vad kul, grattis. Mm. Det var Lena PH, inte Carola.
Nej!
Bailando med Paradisio.
Jag tror den här låten gjorde så att alla svenskar lärde sig spanska. Alltså jag tror att liksom Una cerveza por favor, bailando. Alltså jag tror att liksom hela den här låten är basen till alla svenska spanska kunskaper.
Så det enda man kunde välja gymnasiet innan den här låten var tyska och franska. Sen kom den låten och så bara spanska. Ja, vad är det här för fire-språk?
Exakt så var det.
Du, vi har ju följt lite, vad ska man säga... Jag har ju liksom rapporterat här i eftermiddag om Mattias chockfynd här om veckorna. Alltså en huvudlös sexdocka i älven. Det har varit mycket kring sexdockor. Vi har även sexdockan som såldes på Kronofogdens auktion.
Också de jag får i present.
De du får i present. Alltså det har varit mycket det.
Inte docka.
Vad vet vi? Jag har en uppföljare på detta. Det här verkar vara liksom en följetong när det kommer till just sexleksaker och människan.
Okej.
Mer om det.
Vad har de skrivit om mig?
Exakt. Här och nu live, snart kommer ni få reda på min lilla nyhet. Men först lite ostnytt, Bella. 20 ton ost försvunnen. Det är nämligen så att Tyskland har 20 ton emmentaler ost försvunnit.
Annette!
Fool's Gold, The Stone Roses. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och på tal om roses, nu ska vi prata om... mitt lilla sexdocka-nytt. Vi rapporterade ju här om veckan om en huvudlös sexdocka som hade hittats i en älv. Och det var någon som hade hittat den. Och den verkade vara, how do I put this, någon hade försökt bränna ner den, alltså gjort kaos med den.
Ja, det var typ att någon såg bara puttisarna, alltså liksom gunga i vattnet.
Ja,
liksom.
Exakt. Och sen så... hittade han den och skulle lämna in den till några kompisar som skulle ha den som rekvisita.
Just det.
Shorjan. Hur som helst, det här verkar vara liksom ett ganska stort problem, tydligen. Skulle rasta hunden hittade sex leksaker. Det här rapporteras 5 juli av P4 Kalmar och då är det en liten svart sopsäck med diverse leksaker. Ganska stor. Det är alltid orimligt stora, säger jag. Alltså det är ju skitstora. Men det är liksom orimligt stora leksaker. Och sen hittade vi en till.
Men
här.
Men vad menar du med orimligt stora? Alltså menar du att de inte är en klassisk, att det liksom är format efter ett kön, eller menar du att det är...
Vi kommer till det, för här igen rapporterar P4 Kalmar om någon som hittar en liksom massa sexleksaker på en bänk bara, helt öppet. Okay. Och det är så, en hel arm.
Okay.
Om vi ska vara såna, det är också tentakler.
Alltså don't threaten me with a good time.
Lite så, men det är väldigt, det är alltid superstora leksaker. Men det här verkar vara liksom ett problem. Så fort man söker på sexdocka skogen så hittar man diverse artiklar om folk som har hittat sexleksaker.
Varför dumpar man? Alltså det känns som en paniklösning där det är så här, någon har hittat dem och så fyller de en sopsäck och så kastar de den över axeln typ som jultomten.
Ja, men lite så. Men jag tror att det som är grejen är att man vågar inte ta... Det var någon... vem fan var det här? Det var ju någon typ sexolog som i en intervju berättade om att det handlar ju mycket om skam. Och att man inte vill kanske gå till ett återvinningscentrum och bara alltså dumpa liksom så mängder av sexleksaker.
Eller till second hand butik.
Hej, varsågoda. Jag tycker så här, det finns alltid någon marknad där man kan sälja det på second hand och någon skulle typ betala extra mycket mer pengar för det. Men tydligen så här ska man återvinna ens leksaker om man har det. Gärna lägga det i direkt återvinningen. Jag fattar om man inte vågar ta sig dit till återvinningscentralen och dumpa sexleksaker. Viktigast är att du klipper bort elkomponenten om det är någon elleksak, liksom, säger Ulrika Melin som är kommunikationsansvarig.
Gud,
på kretsloppet.
Gud, det här blev så konsumentupplysning.
Hej, det är så vi jobbar med eftermiddag. Det kan både vara liksom trams och dumheter, men vi tar också i de viktiga och stora frågorna.
Ja, verkligen stora. Men det var ju som jag var inne på, det finns ju så här på internet, alltså andrahandsmarknader. Så,
va? Det finns på internet andrahandsmarknad, tack.
Okej, övertydlighet, onödigt. Men då var det någon som sålde en använd dusch. Alltså en sån
spolare.
Rövtvätt skulle jag kalla det. Och jag var så, vem vill köpa det här? Men sen så var det, men det är väl kanske till för dem som vill ha en använd.
Precis, och jag tänker att det finns väl en marknad för det här också. Men det här var någonting som jag tyckte var extra grovt, var att man skulle klippa. Om man inte vågade liksom komma dit till återvinningscentralen och dumpa liksom en, fan vet jag,
en säck.
60 centimeter stor sexleksak, var, sa hon också tipset, klipp den lite mindre bitar. Jag kände att det var lite väl grovt. Fattat att komma, alltså, du sitter i ett köks... Alltså man ser någon genom köksfönstret. Grannen tvärs över sitter och klipper sina sexleksaker.
Eller, alltså så här, man har på sig typ förkläde. Alltså ja. Man har kniv och liksom står och skär. Och
jag
man
tänker
bara...
så här, det kan också vara lite så, amen, red flag om någon skulle se det.
Eller jag som hans snigelexperten. Jag pitter panna på det.
Vet du vad, det säger i alla fall inte. Det säger inte Ulrika Melin.
Nej, man ska inte äta sina sexleksaker. Det är nog en dum
idé. Tror bara, jag blir bara, jag tycker den bilden som vi målade upp, som du målade upp också, det är ju någon i ren och skär panik som behöver dumpa det. Och det är alltid något, alla har varit med om den här konstiga lilla dungen i ens närområde. Där det fanns typ så porrtidningar. Och sexleksaker.
Tala för alltid... dig själv, vad pratar du om?
Nej, men det fanns en dunga som var lite så, det här är den ökända dungen. Där det finns liksom en liten så, man bara, varför är det en litet liggunderlag och p-tidningar?
Okej.
Där kunde man absolut, tror jag, hitta en och annan person som hade dumpat sexleksaker.
Det var bara jag i kiosker som typ tittade, för det var ju som att de hade de här tidningarna längst upp. Mm. Och det var ju som att de bara, nu kommer inga barn se dem. Man bara, man kan bara titta upp.
Har du hört om de nya dödsbyxorna?
Nej.
Det är ett gäng fladdriga liksom, tygbyxor från en viss kedja som har gått viralt nu på SOS-MED.
Ja, för att de dödar folk.
Nästan. Nej, men att de är livsfarliga. Tydligen är de så pass fladdriga och har en konstig passform och längd så att jättemånga människor fastnar liksom, med benen i det här liksom, överflödiga tyget. För de är väldigt breda och vida.
Ja.
Och det finns liksom X antal klipp där ute på när folk, alltså, how do you say this?
Käkar asfalt.
Käkar fucking asfalt på grund av de här byxorna. Och det här har liksom blivit en viral grej. Folk har börjat liksom ringa ner den här butiken och de har fått väldigt mycket kritik kring just de här deadly pants som
de
kallas.
Det är så kul att man liksom, alltså, hur dog hon? Ja, hon hade ett par byxor ett par som byxor. Var för fladdriga.
Men vet, alltså, jag vet inte, har du varit med om någon sån, alltså, så här, så här plagg som du tänker det här är typ livsfarligt, det här borde inte finnas.
Alltså det är
tvångströjan.
Alltså ja, alltså jag har lite hypokondri så jag tycker det är lite jobbigt när jag ska sätta på mig en polotröja heter det, eller en turtleneck. Mm. Och då känns det alltid som jag ska dö i sekunden när jag inte hittar hålet.
Mm.
Så jag liksom, var är hålet, var är hålet? Vart ska jag trycka in mig? Mm. Och så hittar jag inte hålet och så får jag panik.
Det är faktiskt, jag förstår exakt vad du menar. Det är också, jag kände väldigt mycket den känslan när man var liten.
Mm.
Att det var så, som att hålla andan typ. Och man bara, du kan andas, du behöver inte hålla andan när du ska...
Men du, vänta, en fråga då. Mm. När du sätter på dig en tröja...
Huvudet först, punkt slut. Inte armar in och sen hålla på.
För det har jag sett i en trend på internet, eller att folk pratar om det, att det är en könsgrej. För jag tar alltid armar först och sen huvudet. Alltså att det är att killar sätter huvudet först och kvinnorna använder armarna först.
Jag tror det beror på också... Jag vet inte.
Men varför huvudet först? För då blir det ju confusing. Alltså då blir det ju som att man liksom kravlar sig upp igenom för att ta ut armarna.
Jag tror inte det är så svårt. Tillbaka till de här opraktiska plaggen. Jag tänker på de här huvudtröjorna där man kunde dra upp dragkedjan hela vägen upp. Alltså det var också en sån coola tröjor. Men jag minns ju också så här, okej, men dra upp den hela vägen och så är du ensam så kan du inte ta ner den.
Alltså, men hur kan man andas?
Nej, men det var bara sån cool gimmick typ. För att sen när du drog upp den hela vägen så bildades typ ett ansikte. Alltså det var lite tryck där. Men det som jag i alla fall tänkte på när det kom till de här dödliga liksom plaggen, alltså byxorna, jag blev lite så inspirerad och typ så vill typ testa dem.
Mm.
Men det fick mig att tänka på det största opraktiska plagget som jag och mina killkompisar brukar diskutera. Stringtrosan.
Okay. Creeps? Eller varför pratar ni?
Hey, yo, också jag. Nej, men, så här. Man har den av vilken... Är det för att det är bekvämt? Eller är det för att troslinjen inte ska synas om man har en tight kjol?
När du säger kompisar så menar du Ahmet.
Hej, jag källskydd, till skillnad från Sandra. Jag kan verkligen bekräfta eller dementera.
Okej, ta om det du sa med... Jag lyssnar inte.
Såklart. Varför har man stringtrosor? Är det verkligen så bekvämt?
Mm.
Eller är det bara för att man inte vill liksom att troslinjen ska synas när man har en tight klänning?
Vissa av oss är kanske mer begåvade på vissa kroppsdelar så allting blir string till slut. Alltså de slukas av det svarta hålet som kallas rövspringan.
Mm.
Så då behöver man en stringtrosa för att det spelar ingen roll vad man har. Sen är problemet är när man får en stringtrosa som är string för liten så den tar en liksom från framsidan till baksidan. Det är obekvämt. Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag hörde.
P3, Sveriges Radio.